God eftermiddag får jag säga då. Härligt att se er. Nu är vi några stycken här den här eftermiddagen. Där ute, jag ska bara säga det här för att någon kanske är intresserad, att jag jobbar ju på en bibelskola som heter Jesus Heller Upp Rättar bland annat. Och den finns på finska här också, Jesus Paranta Ja Ehytte, tror jag, om inte det är fel. Så att kanske ni kan titta på det här. Och om ni vill någon gång så kan ni besöka arken och se vad vi har för erbjudande där. Men detta om detta. Härligt att vara här med er idag. Och vi ska studera Guds ordet en liten stund tillsammans. Och läsa Guds ord. Och jag hoppas att du ska bli välsignad och berörd och uppmuntrad kring det. En stund här den här eftermiddagen. Men jag tycker vi gör så att vi börjar med att be. Och så kan vi sätta igång sen. Jesus, vi tackar dig för den här eftermiddagen. Vi tackar dig för möjligheten att vara med dig, Herre. Tackar dig för möjligheten att älska dig. Tackar dig för möjligheten att söka dig. Vi tackar dig för möjligheten att tjäna dig, Herre. Och vi tackar dig för allt gott du har gjort. Genom det som du gjorde på korset för oss, Herre, att där finns allting som vi behöver för våra liv och för vår framtid och för vår evighet, Herre. Vi prisar dig för det. Jag bara tackar dig nu, heliga ande, att vi får inbjuda dig i den här stunden på den här platsen. Herre, vi öppnar våra hjärtan för dig och vi ber att din smörjelse, din kraft, ditt liv kommer och landar ibland oss och utför sitt verk ibland oss. Heliga ande, vi tackar dig för att du är utgjuten idag. Vi tackar dig för att du sitter inte i en gömd vrå. Du är inte någonstans långt där borta från oss eller på en plats som inte vi kan komma åt, Herre. Utan vi tackar dig, Herre Jesus, för att du är här genom din ande och du verkar den här stunden. Så vi öppnar oss för dig och vi ber att ditt ord, Herre, ska tala in i våra hjärtan och utföra det som ditt ord bara kan, Herre. Vi prisar dig för det i Jesu namn, Herre. Vi tackar dig, underbara heliga ande, för din närhet just nu och just här. I Jesu namn. Amen. Yes. Sibbo. Det är här vi är nu. I Finland. Och jag vet inte hur pass hur upplysta ni är. Jag vet att ni är väldigt upplysta i Finland. Men hur upplysta ni är, vad som pågår i Sverige och såna där saker. Varje nation har ju mycket med sig själv att göra sådär. Men ibland så är det ju ett och annat som så att säga sticker ut och kommer hit och dit. Vi hade ju för en stund sedan en chockartad händelse, kan vi säga, inom frikyrkovärlden i Sverige. Det här att en av de största ledarna vi har haft i modern tid inom kristenhet, Ulf Ekman, gick och bestämde sig att han skulle bli katolik. Det hade han kanske bestämt sig för en lång tid innan, men vi visste inte om det. Vi hade ju lite känningar sådär, men det var mycket hysch-pysch och saker kring det här, som man fick egentligen inte veta vad som hände med honom eller på Livets ord eller de här sakerna då. Och jag vet ju att de senaste åren har ni haft lite chockartade händelser här också med stora ledare som har varit i Finland, och det har skakat om och dolda saker har kommit till ljuset och såna här saker nu. Sånt här händer ju i livet. Att livet blir inte alltid det man har tänkt sig och saker utvecklas inte på ett sånt sätt som man tror från början. På något sätt. Men det har ju fått naturligtvis så får det här, går diskussionerna höga eller har gått höga i Sverige kring det här och vad händer nu och vad ska vi tro på och vad är vi ifrån och alla de här bitarna. Det är naturligt att det sker så när omvälvande saker sker oss i livet. Det blir som livet är i allt, alltså att våra värderingar och det vi står på prövas många gånger. Och det är inget farligt och det är inget dåligt. Tvärtom kan det vara riktigt bra när det gör det här. Och i det här har det ju varit en mycket, så att säga, diskussioner kring hur det är då med katolicism kontra protestantism och evangelikal tro och såna här saker. Vi som sitter här, de flesta av oss tror i alla fall, vi kommer ju från en, ska vi säga, vad vi kallar för en väckelsekristen bakgrund. Och Nu ska inte jag gå igenom historien och allt det där kring det den här eftermiddagen, för det är inte det som är min poäng. Men det jag vill säga är att det finns vissa saker som är grundläggande för den typ av, ska vi säga, tro vi har, eller hur vi tror att vi ska förmedla det som är från Gud idag. Och vad vi tror grundläggande, det är ju det att Guds ordet spelar en otroligt stor roll i våra liv. Och här har vi ju en jättestor skillnad mellan, ska vi säga, vår genre av kristen tro och de historiska kyrkorna, som ju mycket mer bygger på handlingar som ska vara då sakrala handlingar, sakramentshandlingar, som ska vara utgångspunkten från det här. Och anledningen till att det här är viktigt är att om vi som väckelsefolk, om jag uttrycker mig så, kommer ifrån själva ådran av vad vi är födda i, så blir vi dubbelt så tråkiga, kan vi säga, som de blir i de historiska kyrkorna. För inte bara förlorar vi själva vårt signum, alltså det som vi står för, utan vi har ingenting annat att ersätta det med. I de historiska kyrkorna så har de, ska vi säga, skådespelet, de har liturgin, de har hela det här vackra skrudarna, de har alla liksom institutioner av olika slag med munkar och nunnor och olika grejer. Vi har ingenting. Vi blir bara tråkiga och sitter på ett par bänkar och ser allmänt liksom oengagerade ut. Och vi sjunger bara våra sånger på rutin. För hela vårt arv går ut på att den här kontakten med Guds ordet finns genom den helige ande. Och så fort den försvinner så blir vi hela det kristna livet jättetråkigt egentligen, kan vi säga. Och då har jag tänkt så här, det är ju... Det som då händer är att man kan gå två håll, om jag uttrycker mig så nu. Och det gör inget om vi känner oss lite lagom träffade allihopa av den här biten. Det är ju liksom att vi står inför väldiga utmaningar som ett folk, helt enkelt. Och vi måste välja att antingen så tar vi an utmaningarna, eller så kommer vi att funka undan på något vis. Det är ju alltid så historien är, eller hur? Och jag tror att många dras åt det här hållet idag, för de känner att när inte den här ådran och kraften finns, så blir liksom livet inte så kul. Alltså det är inte roligt att sitta i en byggnad. Den här är ju en jättefin byggnad det här nu då. Men vi har ju inte så mycket att titta på då. Det finns inte några vidare krucifix eller bilder. Alltså, när vi kommer till de här kyrkorna så kan du ju sitta och kolla på hela skådespel, eller hur? Det är så här bibelberättelser och stora grejer, och du kan följa hela Bibeln. Alltså, de gjorde ju så i kyrkorna förr, naturligtvis, av pedagogiska skäl, för folk kunde ju inte läsa. Och latin hade de också, så man förstod inte vad de sa heller, så då kunde man åtminstone titta på. Och film hade de inte på den tiden, så då kunde man i alla fall titta på bilderna, eller hur? Så var det vackra konstverk och grejer, så man njöt av det som var runt omkring. Liksom. Det var en sån andagsfull stund på grund av det ekade kyrkan och kören sjöng, och där var rökelsen, och så är det alla bilderna, och så var det alla de här grejerna. Det blev lite av drama, lite av liksom grejer ändå kring det här. På något sätt. Men när vi kommer till den punkten att vi förlorar gnistan eller glöden eller det här, då har vi ingenting. Och det är lite poängen med vår tradition också. Det var det som våra fäder liksom såg på något vis. De såg den här biten att vi måste rensa ut de här sakerna så att det blir uppenbart vad vi dricker ur för källa. Så det blir tydligt. Så det är med en slags, ska vi säga, det är med en slags medvetenhet som de som har gått före oss inom vår situation har skapat den här miljön. Men vi är ju människor som är i behov av någon slags mening och kontext, så vi söker den hela tiden, eller hur? Och därför så vill jag säga till så här att Att vi som lever i frikyrkorna, vi som lever i den evangelikala, pentakostala rörelsen. Vi klarar inte av något annat än ett brinnande, levande liv. Vi är inte ett föreningsfolk. Vi är ett folk som behöver den här pulsen. Så fort den försvinner så har vi ingenting. Vi är utan allting egentligen. För vi har ingenting annat vi har byggt upp på. Nu försöker vi då ersätta det med olika saker. Men de saker vi ersätter det med blir ganska, ska vi säga, alldagligt tråkiga, om jag får uttrycka så. Det blir som att vara med i en bokklubb. Eller att vara med i en sportförening. Eller en syjunta eller någonting annat. Så här. Och missförstå mig inte. Jag är inte föraktfull för de sakerna. Jag är inte föraktfull för föreningsliv. Eller ens vad som pågår i alla kyrkor. Det är inte mitt budskap. Min roll att liksom vara kritisk. Eller bedöma någon på något sätt. Absolut inte. Men jag har ju en stor erfarenhet. Jag har jobbat som ledare och pastor sedan jag var 18 år gammal. Och nu är jag några år till. 18 plus några. Så jag har varit igång ganska länge. Och jag har ju sett den här biten. Och jag ska uppriktigt säga till dig så här. På det här viset. Då kanske du kan hålla med mig. Jag hoppas faktiskt att du ska hålla med mig om den här biten. För det är inget dåligt att hålla med om det här. Men så här, att för mig är det alltså att genomleva en kristen tro där det inte finns något tryck från den helige ande. Det är ofantligt tråkigt, tycker jag personligen. Och vet du vad? Om du tycker det också så är det inget fel på dig alls. Därför att det är ungefär som ett äktenskap som bara rullar på. Det är inte heller så jättekul. Och vad gör man då efter en stund? Jo, man söker väninnorna eller polarna på något sätt. Eller fotbollen. Man går in i fotbollen. Eller man går in i liksom modevärlden eller något annat sådär. Men någonstans kan man säga så här, okej. Okay, man kan fortsätta vara gift ändå av en massa av olika skäl. Man kanske har barn tillsammans, ett hus tillsammans, en vovve tillsammans. Eller något sådär. Men själva meningen med relationen är ju borta, eller hur? Och kan man säga så här, vi kan också fortsätta. Vi kan fortsätta att göra våra grejer och vi kan ha aktiviteter, vi kan hitta på andra problem. Men själva syftet med varför vi är här har på något sätt försvunnit. Eller ska vi säga så, åtminstone blivit väldigt försvagat, om jag uttrycker mig så. Jag pratar inte om frälsningen nu eller något sånt där. För den är ju bara säkrad genom att vi tror på Herren Jesus, eller hur? Jag tror hon talar om syftet med oss tillsammans. Och jag skulle vilja en stund, nu inte, jag har inte kommit in och läsa Bibeln än. Jag har bara en introduktion för det här så du ska se vart jag är på väg med det här. Men jag tror att det är så viktigt för oss att komma tillbaka till det som är basen för hur vi kan och varför vi kan ha det här livet. Varför vi inte behöver ikonerna. Varför vi inte behöver sakramenten. För då menar jag att sakramenten är ett slags förmedlande av nåden. Det är så du tar emot sakerna från Gud. Det gör du genom de här sakramenten. Men vi menar på att vi behöver, vad ska vi med det till? Vi har den helige ande. Och vi har vad han ger oss. Varför någon slags medlingskontakt? Varför ska jag ha en massa rutiner tillsammans med min hustru varje dag för att lära känna henne? Jag har ju henne själv, eller hur? Det är ungefär som jag skulle stå vid ett bord och liksom hon ger mig grejer. Förlåt mig nu om någon har såna här ställen. Det är min mycket lågkyrkliga så att säga, teologi här som kommer fram här nu då. Men liksom, varför skulle hon vilja förmedla? Jag uppfattar relationen med Gud som mycket nära, mycket intim. Det är det som Jesus har gjort. Han är Immanuel. Han är Gud med oss. Han har kommit till oss. Han vill bo i våra hjärtan och han vill leva sitt liv. Paulus utropar, nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig, eller hur? Fantastiskt uttalande. Det är det som är. Och vi måste börja tro på möjligheten att leva det. Det är det att vi börjar acceptera allting. Så här är det kristna livet. Jag vill säga så här. Den första punkten som hände mig när mitt liv började förändras, det var att jag insåg. Och Gud välsigne alla människor runt omkring mig som var med i den upplevelse jag växte upp. Men jag insåg efter en stund att det här är inte det kristna livet. Och jag brukar skämta ibland när jag vill vara lite provokativ och säga så här, där framme hade vi gips Jesus som stod. Vi hade en sån här vit staty, ni vet, av Jesus, jättefin, på ett litet bord där framme med en sammetsduk. Och han stod och såg så from ut. Men han gjorde ingenting med mig. Det var ingenting som liksom förändrades i mitt liv av honom. Men en dag så upptäckte jag att det var inte bara gips Jesus. Det var en levande, uppståndne frälsaren. Och han kan göra saker i våra liv. Och det var en överraskande upplevelse för mig. Missförstå mig inte, jag trodde på Jesus. Jag var fostrad att tro på Jesus, skulle vi kunna säga. Mina föräldrar var nämligen kristna. Så, men nu, det betyder inte att jag var speciellt sugen på att följa Jesus, för det var jag inte just då vid den tiden. Men jag menar, om någon hade kommit och frågat mig så här, tror du på Gud eller tror du på Jesus? Så sagt, ja, det hade jag nog sagt. Och men jag kunde, alltså, det som associerar med hela den där biten, det var liksom oengagerande och tråkigt. Jag kommer ihåg när jag gick ur söndagsskolan, så skulle man ju vara med på de stora mötena, 12 års ålder, vet. Så skulle man sitta på mötena. Gode Gud, det var en utmaning varje söndag för en 12-åring att sitta på de här gudstjänsterna då. Och missförstå mig inte, jag är så tacksam. Den här sammanhanget, den sociala sammanhållningen, värmen, liksom allt det vi gjorde tillsammans, räddade på ett sätt mitt liv. Alltså, för det höll mig på något sätt inom kärlekens och godhetens ramar. Förstår ni vad jag säger för någonting? Men det hade ändå inte förmågan att göra mig till en lärjunge. Det liksom höll mig i en varm kontext. Och jag är så tacksam för det. Så tacksam för alla människorna. Men om jag ska säga så här. Kommer jag ihåg en endaste predikan som predikade? Svaret är nej. Nu kan det ju bero på att jag själv var så oerhört intresserad. Men å andra sidan är det inte predikantens uppgift att fånga publiken. Kan man trycka sig, eller? Jag har funnit det genom alla år jag predikat. Och det är nästan 30 snart. Att folk lyssnar mycket mer intensivt när man är intressant. Vilken intelligent slutsats, eller hur? Men i alla fall, så vad som hände då var på något sätt att den här biten som jag pratar om just nu, den där levande biten som träffar dig i hjärtat, som gör att du kommer i kontakt med källan riktigt ordentligt, den förändrade allt. Från att ha varit liksom en kyrkobesökare, vi hade en sån här kupol uppe i möteslokalen med glasrutor, och min främsta liksom grej var att jag satt och räknade den här, försökte räkna dem. Det var väldigt svårt att räkna dem nämligen, därför att någonstans under vägen, du vet, de var genomskinliga lite grann, så det var svårt att veta vart man var, så jag fick ofta börja om från början. Jag kan inte minnas att jag någonsin fick ihop hur många, jag hade x antal teorier om hur många såna här glas det var där uppe i kupolen på något sätt, va. Men jag tyckte om människorna. Jag älskade på ett sätt att vara där. Jag kunde tänka mig någon bättre kontext att växa upp i. Det var ingen alkohol, det var inget bråk, det var inga dumheter, det var inga svordomar. Alla var fina mot varandra, alla var vänliga mot varandra, alla tog hand om varandra. Vi gjorde jättespännande aktiviteter. Vi hade julfester som var jätteroliga. Vi hade aktiviteter för barnen, vi hade läger, vi hade roliga saker. Är ni med? Jättebra! Halleluja för alltihopa! Alltså, jag tycker det är bra. Men det förändrade inte mitt liv. Och så småningom, så när inte den där motivationen av mammas och pappas extra knuff liksom fanns, så började jag andra saker. För jag tänkte, livet måste väl vara lite spännande i alla fall. På något sätt. Men när jag mötte den levande uppståndne Jesus, när hans kraft gick igenom mig och träffade mitt liv, så förstod jag var allt det här kom ifrån. Jag förstod, okej, det hade gått ett tag. Människor älskade fortfarande Jesus. Det var inga problem, jag har inga problem med det, förstår. Men det är en skillnad mellan att vi allmänt älskar Jesus och genom att den här kraften genomflödar i våra liv. Det är en skillnad, min vän. Och det är den som jag är ute efter. Hur ska den kunna leva? Mitt tal är ett slags brandtal på något sätt. Att du, på engelska skulle jag säga, jag predikar en hel del, that you don't choose to be mundane, skulle vara sagt på engelska. Att du inte väljer att bara vara alldaglig. Men att du väljer att på något sätt börja i ditt hjärta söka. Och du vet, jag var bara en liten 17-årig pojke från en liten vanlig familj, en liten vanlig stad, en liten vanlig församling. Och jag är väldigt vanlig idag också, så missförstå mig inte vad jag säger. Men någonstans så hände någonting där som satte mitt liv en helt ny sökningskurs. Och som gjorde att mitt liv hela tiden blev en hunger efter att uppleva det som äkta. Att se Gud i rörelse på något sätt. Och det är då, när vi får ett folk som är hungrig efter det, det är då vi börjar få Bibeln kallar det inte för, den har inte det ordet, men vi kallar det för väckelse. Vi kallar det för att människor börjar komma i rörelse och börjar hungra efter det som är från Gud. Och utan hunger så sker det ingenting. När vi är nöjda med att lulla på i våra liv eller tänker att det är det enda, så blir det ingenting. Men nu vill jag säga till dig, jag kanske berättar lite mer om det här. Jag har ju varit ute de här senaste åren i många sammanhang som man ska väl säga har faktiskt upplevt, så att säga, väckelse. Inte i bemärkelsen folkväckelse. Alltså i det här att hundratals än så länge har blivit frälsta. Men i väckelse där man ser en sån hunger efter Gud. Jag var nere och predikade i Tyskland, södra Tyskland, för ett par veckor sedan. Och du förstår, alltså jag trodde tyska var väldigt ordentliga och reserverade. Men det var de inte här, ser du. De rullade och de skakade och de hoppade. Det var sånt liv och sån röra liksom på den här platsen. Alltså jag var så uppmuntrad över att se detta, att detta sker i Europa idag. Jag har sett det på många ställen i Sverige och så också. Men alltså det finns någonting som kan hända där. Men någonstans så behöver du och jag kliva ur den här, ska vi säga, kontexten av att se ett kristet liv som bara någonting som vi ska vi säga, betar av, eller någonting som vi bara gör sådär, och börjar hungra och törsta efter det som är källan. Nu, jag tänkte jag skulle börja med ett bibelord här i Gamla Testamentet, i Hosea bok. Och jag ska inte utlägga så mycket om Hosea just nu. Även om det är en väldigt intressant tid han lever i och mycket som händer och utmaningar. Och han har ju ett speciellt liv, den här Hosea, där han får göra speciella grejer. Alltså med sitt liv får leva ut hur egentligen Herren upplever situationen. Genom att han går och gifter sig med den här skökan och sådana saker. Men i kapitel 4, om du läser där. I Hosea bok. Och så säger han så här i vers 6. Och jag ska bara koncentrera mig till den versen. Det här är egentligen en... Du vet, på den här tiden så fanns det ju inte människor som var direkt sekulära som vi har i vårt samhälle. Usch, jag måste ta av sig. Det var väldigt varmt där inne. Det är jag som brinner av en sån iver. Alla trodde ju på Gud naturligtvis på den här tiden. Det existerade ingen annan verklighet. På en eller annan Gud trodde man på liksom. Det är vår moderna tid som vi börjar tro på andra saker. Människor eller maskiner eller annat sånt där. Men problemet var, det hjälpte liksom ingenting just den biten. Därför att de hade någonstans förlorat just den här biten, vem de tillhörde och syftet och allt sådär. Och så säger, utropar Hosea här i vers 6, mitt folk, säger han, går under av brist på kunskap, säger han. Och så talar han till prästen, eftersom du har förkastat kunskap ska jag också förkasta dig så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför ska jag också glömma dina barn. Det var liksom riktigt hårda och tuffa ord här på något sätt från Herren till de som var ledarna och var meningen liksom att predika det här på något vis. Men här har vi en sak alltså som jag tror så viktigt. Alltså, folk går under. Här gick, höll hela nationen på att gå under på brist av kunskap. Och det vart så i fysisk bemärkelse. Hosea levde ju och predikade och tjänade i det så kallade norra riket. I det som vi kallar för Israel. På 700-talet eller 800-talet före Kristus. Någon gång sånt där, 700-800-talet. Och han, det här riket gick ju fysiskt under 732 före Kristus. Och då, sen fanns bara det södra riket kvar i ungefär 150 år till. Så att det här var en reell situation. Mitt folk går under av brist på kunskap. Och nästan alltid kan man se just den här kopplingen. Alltså att det här livet, det här pulserande livet, människors iver, deras lovsång. Jag menar, har du varit i ett ställe där det... I ett väckelseställe, om man säger så, ett väckelsesammanhang där människor är engagerade, så hör du ofta att det låter en massa. Det är ungefär som att det är ungefär som du är i ett hem. Alltså du kan gå in i olika hem, eller hur? Går du in i vårt hem hemma, så kan jag lova dig, det är gott om liv i vårt hem. För det finns mycket barn. Och det finns stora och små barn. Det är nästan aldrig tyst. Jag har såna här hörlurar som är noise reduction på. Liksom bara stänga av världen. Jätteskönt. Jag behöver dem, halleluja. Annars får jag aldrig någon liv. Eller jag får aldrig någon ro där hemma, känns det som. För det är ungar i alla åldrar. Och deras kompisar och deras respektive. Och de kommer och går. Och de ska på ena och andra och tredje och fjärde. Där hemma sådär på det här viset. Ja, fint. Men det är liv, det är rörelse. Det finns någonting där. Nu, när väckelsens ande kommer, så är det ofta liv. Det är alltså, det är någonting, det låter, det hörs, det märks på något sätt. Men ofta när vi liksom kommer till den här situationen, så tystnar vi. Och det är en sak som händer oftast, är att människor slutar att hungra efter Guds ord. Jag kan säga det i liksom 100 fall av 100. Att när människor börjar tappa glöden därför att de slutar hungra efter Guds ordet. Det var det som hände mig där när jag var 17 år. Alltså jag hade ju gått på alla dessa möten och gudstjänster och söndagsskolor. Jag kunde liksom Bibeln på något sätt. Jag kunde bibelberättelse, kan vi säga. Jag visste hur Jesus botade dem. Jag visste om Jeriko, mannen vid Jeriko. Jag visste om bröd under. Jag visste alla de där sakerna på något vis. Men när jag mötte Herren, så fick jag en hunger i mitt hjärta av att möta honom i ordet. Och jag säger det så här, att det är det här som händer på något sätt. Människor börjar studera och hungra efter Guds ord. Och när Guds ordet slutar vara en central del av våra liv, av vår gemenskap, av våra liv, av våra personliga liv, då slutar också rörelsen i vårt liv. Bristen på kunskap gjorde att folket höll på att gå under sen. Och jag frågade mina vuxna barn lite grann. Jag brukar prata med dem, så de är frälsta, tack och lov, hela den här biten. Men så säger jag till dem så här: hur är det när du studerar själv? Gör du det liksom? Ja, de går gärna på gudstjänster, de lyssnar gärna och de är gärna med på saker sådär, och det är bra talare och hela den här biten, tycker de väldigt mycket om. Men det är segt det där med det egna studiet. Det var inte så lätt alltså. Och nu har man ju bara sina telefoner. Att läsa en bok är ju inte så poppis längre. Som när jag växte upp, då hade vi ännu inte kommit till denna. Då, när jag började, då hade man ju såna här stora, ni vet, bärbar telefon. Det var som en blyklump. Men nu är de så lätta. Allting är i telefonerna på något sätt. Du förstår, det som händer är alltid att när du får en hunger efter Gud, så börjar du söka honom i hans ord. Och ingenting i en andlig rörelse på något sätt, varken individuellt eller gemensamt,
kommer att liksom riktigt ta fart först den här hungern efter Guds ordet kommer in i ditt hjärta. Du längtar efter att höra Guds ordet. Du längtar efter att smaka Guds ordet. Du längtar efter att få läsa Guds ordet. Du längtar att fundera kring Guds ordet. Du längtar att begrunda det. Jag kommer ihåg när jag var väldigt ung, jag gick på pastorsutbildningen och så skulle vi åka ut på någon sån här praktikdag någonstans. Och då var det jag och en annan tjej där i det här gänget och vi började där då att gå och prata om någonting. Och så var det väl något sån här andligt ämne, bibelämne var det, som liksom vi började prata om. Och jag tände på alla surinlar, vet du. Jag hade en lång utläggning om detta. Liksom. Vi åkte tåg och buss och jag snackade om det. Prikade där, på där liksom. Va? Och när vi kom fram då, jag kommer så väl ihåg det. När vi gick ut ur bussen så stannade hon upp så här, så tittade hon på mig så här. Går du omkring och tänker på sånt där? Så här. Och då kände jag mig som ett UFO. Jag tänkte, kommer jag från en annan värld? Liksom? Jag tänkte att alla gick omkring och tänkte på Guds ord på det här sättet. För det var det jag andades. Det var det jag gick omkring hela tiden och tänkte och funderade på. Det var, vad ville Gud? Vad hade han? Vad menade han med det här? Kunde gå, och det kan jag göra än idag. Om jag är ute och springer i skogen, vilket jag försöker göra någon gång då, kan jag springa och tänka på bibelord. Liksom, så här, vad betyder det här? Kan det vara med det här? Jag har en hel predikan klar när jag kommer hem. Och då kan jag leverera den till min hustru kanske. Hon är inte lika sugen åhörare då kanske. Men i alla fall. Den här biten av hungern av Guds ordet. Du förstår, när ordet försvinner som den centrala delen i ditt och mitt liv. Då försvinner också kraften. Kraften att övervinna, kraften att leva livet, kraften att se vad Gud vill, kraften. Det är alltid det som är centrum är Guds ordet. Vi är en rörelse inom det kristna segmentet, om jag uttrycker mig så, där ordet är det centrala. Och det ordet som vi behöver lära känna och förstå. Så kampen är alltid stått. Om du skulle gå nu med mig till första Mosebokens tredje kapitel. Ja, där allting startar. Med, i början där i skapelseberättelsen och syndafall och allt det här. Så säger då i kapitel 1 så står det så här. Eller kapitel 3, vers 1, förlåt mig. Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan. Och lyssna, vad sa han till kvinnan? Har Gud verkligen sagt, sa han. Har Gud verkligen sagt? Han visste det. Att så länge som Eva höll fast vid någonting som Gud hade sagt, fanns det ingen chans för honom att komma åt någonting. Men i samma stund som det uppstod ett förtroendekris gentemot vad Gud hade sagt, så visste han att där hade han sitt utrymme, där hade han sin möjlighet, där hade han sitt område att kunna börja att liksom på något sätt påverka. Kampen har alltid stått kring någonting som Gud har sagt. Och därför så är det så att allt andligt liv, eller allt liv med Gud, om jag uttrycker mig så, allt som utgår från Gud, allt som händer kring Gud, kommer från ett ord som han har talat. Det är det som initierar och uppehåller allting, säger Bibeln. Jag kan läsa ett annat bibelord nu då. Vi kan läsa några bibelord här. Hebreerbrevet kapitel 1. Då säger författaren så här. Vers 3. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord, står det där. Och så kan du bara gå till Johannes 1, vi kan ta dem innan vi kommenterar här. Johannes första kapitel i Johannes evangeliet. Det här som är Johannes prologen som vi kallar det. Det står så här: i begynnelsen var ordet, 1:1 i Johannes evangeliet. I begynnelsen ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har ingenting blivit till som är till. I honom var liv och livet är människornas ljus. Så här ser vi att Gud i allt han gör, i allt han skapar och i allt han uppehåller, gör det genom sitt ord. Eller hur? Det är därför som ordet, det är inte trycksvärtan i sig förstås. Det är inte liksom att vi kan citera bibelverserna fram och tillbaka och upp och ner. Det är jättebra grej att kunna det. Men det är inte det som är sig, utan det är det att vi förstår att när ordet talas så kommer Guds ande med ordet och verkar. Nu, ni vet Bibeln i andra Timoteusbrevet 3:16 så säger Paulus så här, andra Timoteus 3:16, kan läsa det, kommer hem, att varje ord i skriften är utandat av Gud, sen så här. Okej. Okay. Så här är som en nyckel till vad är det som sker för någonting här? Jo, det som Bibeln säger så här, att när ett gudomligt ord talas till ditt hjärta så är det som att Gud andas på dig. Och det är inte bara då en mentolandedräkt du får på det viset. Utan när Bibeln talar om att Gud andas på någonting, betyder det att han ger dig liv. Ni kommer ihåg den här första berättelsen i Moseboken när Gud skapar människan, eller hur? Då säger han så här, och han blåste, eller egentligen andades, livsande, ruach. Det betyder att Guds eget väsen kom in i människan. Och det gjorde henne till en levande varelse. Nefesh står det där på hebreiskan. Det gjorde henne till en levande varelse. Så vad är poängen här? Vad är syftet? Vad är det som händer? Varför är det här så centralt? Varför är det så viktigt? Varför är det omissligt? Varför blir det alltid så att om ordet slutar komma i fokus och hungern efter ordet kommer sluta komma i fokus, varför stannar vi upp? Varför slutar vi? Därför att Bibeln säger att när Gud talar så överförs hans egen natur, hans eget väsen, det som är, ska vi säga, själva livets DNA, överförs till dig och mig. Det är det som sker när han talar. Varje ord är utandat av Gud. Precis som Gud tog den här materian, kan vi säga. Och så står det att han andades på den så att den fick liv. Det vill säga att den fick någonting av honom själv in. Det var inte bara det att den fick biologiskt liv. Men den fick andligt liv. Eller jag vill säga, den fick en existens på samma sätt som Gud existerar. Och det är det som sker när ordet slutar vara det centrala. När vi ersätter det med andra saker, så kommer den här processen direkt in. Att det här skapar, uppehållande livet slutar att flöda in i våra liv. Vet du, när jag gick på pastorsutbildningen så sa min homiletiklärare till mig, han var homiletik betyder predik och konst, alltså att lära sig predika då. Och då sa han så här till mig, han skulle tuta i eleverna här, och det här var jättebra. Sa han så här, att ni ska ägna minst 8 timmar åt en predikan, sa han. Att förbereda en predikan. Nu, jag måste i ärlighetens namn säga så här, att å ena sidan så gör inte jag det, å andra sidan så gör jag det absolut, kan man säga så här. Jag gör det inte så att jag sitter och, som ni ser, har inga anteckningar här. Men så jag sitter inte och skriver ner i 8 timmar. Men jag ägnar mitt liv åt att studera Guds ordet och leva i det. Så det är betydligt längre förberedelsetid, kan man säga. Men det han ville markera och säga var att den primära uppgiften för en pastor är ju inte att sköta om huset eller göra de andra grejerna eller allt det andra. Utan den primära uppgiften är att predika ordet. Och predika det så starkt och så smort och så väl planerat och väl. Inte som en snygg uppsats, men som ett sätt att låta Gud bara andas på folket på nytt. Det är det som är själva huvudgrejen. Och vi kommer ihåg vad apostlarna själva sa när de var där i den här rörelsen av väckelse där i början, eller hur? Då står det så här att de började få problem då också. Alltså när människor är så börjar det uppstå problem. Och nu blev det ett problem mellan de grekisktalande änkorna och de som bodde i Jerusalem, det vill säga hebreisktalande eller arameisktalande på den här tiden. Och det var nämligen så här att när folk, det var massor av folk, judar förstås, spridda ut över hela romarriket. och bodde på olika ställen. Och det kom ju sig från, redan från den babyloniska fångenskapen för många århundraden sedan, att folk bodde kvar efter den. Alla flyttade inte hem. Så de fanns över hela romarriket, spridda judarna, och de affärsmän och de var hantverkare, de bodde. Paulus var ju en sån, vi vet det. Men så hände ju ofta det att när de blev äldre så blev de lite nostalgiska. Och här i Norden, i Skandinavien, så flyttar vi gärna till Spanien när vi blir pensionärer, för det är varmare och skönare för vår reumatism och våra stela leder och grejer och så här, eller åker dit. Men de flyttade tillbaka till Israel då, sitt fädernes land. Och nu hade de flyttat tillbaka en massa då folk, och så hade gubbarna dött då, och så var de kvar där, och då hade de behov av att bli försörjda och hjälpta där i den här staden. Och nu uppstod en konflikt mellan de här som kom inflyttandes, de här invandrarjudarna, och de som bodde på plats. Och de tyckte ju, varför ska de komma hit från alla sina ställen och få våra grejer, tyckte de här, våra pensioner här. De har väl varit där borta och betalat skatt ur grejer. Låt dem åka dit och låt dem åka dit och få sina grejer, tyckte de här inhemska änkorna då, på något sätt. Så det uppstod en konflikt kring det här. Och då säger aposteln så här, vi måste ju lösa den här situationen. Så här. Och vi måste få en rättvis fördelning som alla kan gå med på det här. Och sen så utsåg de då 7 män, ni kommer ihåg det här, de första, man brukar kalla dem de första diakonerna, det är apostlagärningarna 6 som jag pratar om just nu, eller hur? Och så sa de att vi måste utse. Och så ger vi dem den här uppgiften. De måste vara smorda av anden, säger de. De måste vara fyllda av tro. De måste vara fyllda av det här levande livet inom sig. Så här. Men de får ta hand om de praktiska sakerna. Själva behöver vi ägna oss åt ordet och bönen, sa de. Eller hur? Själva behöver vi ägna oss åt ordet och bönen. Det vill säga att de insåg den här saken. Att leda folket in i kontakt med Guds ordet var deras viktigaste uppgift. Det betyder inte att andra uppgifter inte är viktiga. Det var jätteviktigt att de får organisation och strategi och liksom ordning kring hur man hanterade människors behov. Men kristen tro har aldrig varit, kommer aldrig att vara en social rörelse, min vän. Vi är inte en social rörelse. Vi är ett folk som har kontakt med en uppstånden frälsare. Och det är jättebra, vi ska hjälpa människor, vi ska ordna trevliga grejer och vi ska se till att behov blir mötta och vi ska göra så att nöd kommer bort och alla de här bitarna. Absolut, 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 vi är 100% överens om detta. Och om någon är mindre överens så är det bara att läsa Guds ordet, hur Herren har ett patos för detta. Men missta dig aldrig. Därför att kristen tro handlar om att leva ett liv tillsammans med Gud genom hans ande. Och det är det. Och det insåg då apostlarna i den här situationen. De förstod att det här var jätteviktigt och det var jättebra. Och då sa de så här, vi struntar i det, får någon annan göra. Eller vi tar inte ansvar för det här, vi håller på med andliga saker. Vi sjunger lovsång tillsammans. Sen får folk gå och liksom fixa sig själva bäst de vill där ute. Nej, så tänkte de inte. De tänkte, vi har ansvar för människor, deras ve och väl i alla delar. Vi ska klä dem i kläder och vi ska ge dem mat och vi ska göra de här sakerna för dem. Och vi ska se till att de får drägliga, härliga och bra liv tillsammans. Det tyckte de, ja, det var vårt ansvar. Men vi får inte göra det på ett sätt så att Guds ordet träder i bakgrunden. Så att smörjelsen, närvaron av Gud blir mindre viktig och mindre central. Vi får inte det, vi kan inte det. Vi ska helt ägna oss åt det här, sa de. Vi ska helt ägna oss åt det här. Och jag tycker det sätter någon slags kurs och något slags innehåll för oss, en slags insikt bör komma till våra hjärtan. Att om de behövde det, varför behöver inte vi det? Vi behöver Guds ordet igen. Och ibland får man ju brottas med Guds, ibland får man ju tränga in det. Det är ju så här att liksom vi plöjer in våra liv i någonting för att skörda av den biten. Det är precis som Jesus säger. Vi kan läsa vad Jesus säger om här. Låt oss läsa ett par saker som Jesus säger här. Han säger ju allmänt bra, väldigt bra saker, Jesus, eller hur? I Markus evangeliet. Se om vi hittar den här bibelversen här. Okej. Vi läser det i kapitel 4 i Markus. Och nu talar han ju om den här, det han har talat om här, det är den här liknelsen om sådden här. Ni vet den här såningsmannen gick ut för att så, och när han sådde föll vis på vägen och så vidare, va? Ni känner till den här biten, men lyssna, han säger så här. Och så förklarar han den här liknelsen sen i det kapitel 4 vers 13 är i här nu. Och så han förklarar här. Och så säger han så här bara. I vers 23. Hör du som har öron att höra med. Och han sa, ge akt på vad ni hör. Med det mått som ni mäter upp med ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. Till den som har ska få. Och den som inte har, från honom ska tas också det han har. Så han säger så här, hör du som har öron att höra med. Ge akt på vad ni hör, säger han. Det är mått som ni mäter upp. Så här säger Jesus någonting oerhört. Han säger så här, att det, i det mått som vi mäter upp ordet, så skördar vi från ordet in i våra liv. Vi skördar det in i våra liv. Det är någonting som kommer in i våra liv och börjar bära frukt i våra liv riktigt ordentligt. Galaterbrevet 6 så säger Paulus som liknande så här. Om du sår i anden så ska du skörda i anden, säger han där också. Om du sår i anden så ska du skörda i anden. Så det här med att ta in ordet, bli berörd av ordet, bli uppfylld av ordet, få in ordet är totalt avgörande. Jesus säger själv, ge akt på det ni hör. För med det mått som du hör ska det mätas upp åt dig, säger han. Varför är det viktigt med Guds ordet, tro? Varför är det viktigt att få tag på Guds ordet, låta Guds ordet bli en viktig del av ens liv? Därför där startar allt liv. I ordet var livet. Ingenting har blivit till genom ordet. Han uppehåller allting genom kraften i sitt ord. Och så stod det att ordet är inspirerat eller utandat av Gud. Det är någonting som överför Guds liv till dig. Så Guds ord tar en sån... jag menar, känner du inte Guds ord, då känner du inte Gud. Så enkelt är det. Känner du inte Guds ord, då känner du inte Gud. Och Hosea utbrast och ropade, alltså, mitt folk går under i brist på kunskap. Ibland så kan jag ska säga uppriktigt, jag blir förskräckt när jag kommer ut och möter människor som jag skulle kunna betrakta. Jag tänker så här, att här har vi bibelfolket. Här är vi folket som ska kunna Guds ord. Här har vi dem som är födda ur den här klippan av Guds ordet och predikan. Det är det de har, det är det som är det centrala. De har inte de här andra bitarna. De har inte sakramenten och krucifixerna och grejerna och alla andra traditioner och liturgier och sånger. De kommer bara från det. Och så kommer jag och så är kunskapen oändligt liten. Och vet du vad som händer, min vän? När kunskapen om Guds ordet är liten, så är kraften liten. När kunskapen om Guds ordet är liten, så är kraften liten. Om du läser med mig i 1 Johannes kapitel 2, så säger också Johannes det här. 1 Johannes brev kapitel 2, så säger han på det här viset. Vers 12. Jag skriver till er barn. 2:12 i 1 Johannes. Johannes 2:12. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Ni är starka och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde, säger han så här. Jag talar om tre. Jag ska inte fördjupa mig i de här faserna just nu. Men jag talar om, ska vi uttrycka som tre andliga faser, tre faser i Gud. Att man är ett barn, då är man väldigt upptagen med att man Gud ens far, att man är förlåten för sina synder. Jättefint. Det är bra för alla barn. Och det är det som är att de bekymrar ibland, att en del av oss vet inte riktigt att vi är förlåtna, eller vem Gud är för oss. Att han är vår far. Vi kan inte känna och uppleva det. Och därför så har vi problem med det hela livet. Vi liksom kämpar med den här känslan av att vara accepterade och, eller att vi är fördömda eller att vi inte räcker till. Eller något. Därför har den här fasen har aldrig riktigt landat i oss. Men sen säger jag så här, fäder, det är de som ser saker från begynnelsen så här, som börjar se Guds perspektiv på tillvaron kan vi säga. Men sen så säger han så här, ni unga säger han så här, ni har besegrat din onde. Och sen så här, ni är starka i Guds ord. Ni har besegrat din onde säger han här, eller hur? Ni är starka i Guds ord. Du förstår, du kommer aldrig bli stark så att du kan stå emot fienden. Om du inte är stark i Guds ord, om inte Guds ord förblir i dig. Så är Jesus med, eller hur? Han sa så här, ni är mina lärjungar. Vi skulle kunna översätta det så här, ni har bara förmåga att leva ut det liv jag har kallat er till om ni förblir i mina ord. Så sa han det. Ni är mina lärjungar om ni förblir i mina ord, sa han. Och mitt ord förblir i er. Och då säger han så här, han säger, det här kan läsa det själv i Johannes 15, säger, men han säger så här, alltså, om mina ord förblir i er och i er förhåll, be om vad ni vill, säger han. Och min fader ska ge er. Varför säger han så? Jo, det är för att han vet att förmågan och kunskapen att be om någonting från Gud som kan bli förlöst hänger samman med vilken förståelse man har av vad Gud har gett den. Precis som Jesus säger till den samariska kvinnan. Du får skriva upp de här bibelorden, jag hinner inte slå upp allihopa. Men i Johannes 4 och 10 så säger så Jesus talar med den här samariska kvinnan, ni vet, där ute vid brunnen, vid Jakobs brunn. Och så säger han så här till kvinnan så här. Om du bara visste, säger han. Om du bara visste. Om du hade kunskap. Om vem det är som säger det här till dig. Ge mig levande vatten. Ge mig vatten att dricka. Och vad han kan ge dig, säger han. Då skulle du ha bett honom, säger han. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Alltså, Jesus säger så att alltså, bönen kommer ju av en sambön. Annars har vi bara den här bönen. Alltså, vi har bara den här mänskliga bönen, kan vi säga. Jag säger inte att den är fel, men det är att vi formulerar våra egna tankar inför Gud. Och det är inte dåligt att formulera sina tankar inför Gud. Men det är egentligen inte det som är en slags biblisk bön. En biblisk bön är att ha hört Gud säga någonting om någonting. Och sen be till Gud i namnet Jesus att just det som Gud har talat om blir verkligt i mitt liv. Eller deras liv som jag ber för. Är du med? Alltså, vi kan be på det här sättet, att vi kan sätta oss och säga, åh Gud, tack för att du är här och tack för att du bryr dig om mig här, och du vet att jag har ont i min stortå här, och du vet att det är si och så, och du vet att jag brottas med det här, och jag kämpar så med min medicin här nu, och du vet hur det är, och du förresten så vet du hur det är där borta med fasta Agda där borta, och hur jobbigt hon har när hon ska gå med rollator ner för trappen och sådär. Lyssna till mig. Jag försöker inte liksom förringa den typen av, men den mänskliga, den utgår från någonting som handlar om dig och din situation. Den beskriver hur du ser på verkligheten. Den beskriver vad du går igenom. Men den bön som Jesus talar om här i Johannes 15, han säger så här, om mina ord förblir i er och ni förblir i mitt ord, kan vi säga. Mitt ord förblir i er och ni förblir i mitt ord. Så här, be om vad ni vill. Då talar han naturligtvis om det här att när uppenbarelsen, när ljus över hur Gud talar om någonting kommer in i våra liv. Och det börjar få grepp om oss. Och vi börjar få grepp om det. Då ber vi på ett annat sätt. Då börjar vi bedja ut och säga så här, herre, det här jag ser nu. Och det var ju det som Jesus sa till den här kvinnan där vid samariska brunnen. Så sa han till henne så här, om du bara visste vem det är som säger det till och vad han kan ge dig, som då skulle du börja be. Men jag menar, hon började inte be förstås därför att hon kände inte att det som han hade att erbjuda låg inom räckhåll. Hon visste inte att det fanns tillgängligt för henne. Hon visste inte att det var någonting som hon kunde uppleva eller få en erfarenhet. Hon visste inte att det liv och det innehåll och den kraft som Jesus talar om skulle kunna vara till för henne. Hon tänkte bara på att hon bad inte till Gud. Jo, hon till ett religiöst folk. Så hon bad förmodligen, det gjorde alla på den här tiden på ett eller annat sätt. Ja, men alla trodde, som jag sa, alla trodde vi på Gud, någon Gud. av något slag. Hon tillhör samariska. Det var ju liksom en slags blandning av judendom och lite omringande och kringliggande religioner. Så hon bad säkert till Gud om det. Men du vet, hon bad inte på det där sättet som Jesus talade om. Om du ber om någonting i mitt namn, far, ska han ge dig det till dig. Därför att det säger Jesus, den typen av bön, den typen av kraft kommer ur ett förblivande i Guds ordet sen. Det kommer ju att, och det är så intressant när han säger det där, han säger så här, mitt ord förblir i er, om jag förblir i er, eller han har faktiskt en omvända uttrycket, det är det som tyckte jag, om ni förblir i mig, och ni förblir i mitt ord sen, så ska mitt ord förbli i er sen. Titta, det här är så viktig, liksom andlig, ska vi säga, sanning på något sätt, att först börjar vi förbli i det som är av Gud. Alltså vi börjar, du vet, jag märker det här så tydligt där på bibelskolan. Människor kommer dit och lyssnar och så talar vi om liksom, det här säger Guds ord, det här säger Guds ord, så här säger Guds ord. Och då börjar de höra det här liksom. De börjar försöka förbli i det. De är där och lyssnar, de är där och hör, de är där och liksom, de försöker förbli i Guds ordet. Men så kommer en dag, så här, när Guds ordet börjar förbli i dem, då är det en del av dem. Nu är inte bara de som försöker förbli som förblir i ordet. Nu är det ordet som förblir i dem. Nu har de blivit starka precis som de har blivit som ynglingar eller unga män på det här området. Precis som Johannes sa. Och säger så här, ni unga män, ni är starka i ordet. Ni har besegrat din onde. Och plötsligt så händer någonting i människors liv. Plötsligt från att vara en människa som bara åker hit och dit av alla händelser och omständigheter och situationer, upp och ner, och det är berg och dalbana, och nu vart det, och nu händer det, och nu var det, och nu är jag trött där, och nu vart jag sjuk där, och nu händer det med ungarna, och nu blev det där. Hela livet blir liksom en sån här omständighetsmötare på något vis. Så plötsligt så blir man stark, så börjar man se, vänta här nu, så här beskriver ju inte Gud verkligen. Så här beskriver ju inte Herren den här situationen. Och så börjar man basera på den kunskap man nu plötsligt har. Börja be, Herre Jesus, i Jesu namn, far. Jag ber att den här situationen som du har talat om i ditt ord. Jag ber att det här scenariot som du har visat mig här nu i ditt ord. Jag ber att det ska börja ske här. Jag ber att det ska börja bli verkligt här. Så plötsligt så accepterar man inte bara livet, det rullar på sig, så här, så där är livet, sånt är livet, säger vi så här. Och så slår vi varandra på axeln lite grann. Min vän, det är jättefint att trösta varandra och vara snäll mot varandra och lite uppmuntrande och lite allmänt förstående. Jag tycker om det också. Men lyssna, det är lite granna vekt och svagt när Guds folk bara går och klappar varandra på axeln. Säg, kom igen, ja, det är jobbigt, jag vet. Alltså jag menar, ärligt talat, Jesus, såg du honom, gick omkring och bara ge en liten snäll klapp på axeln och säga så här, okej, det är synd, det är jobbigt här. Knappast. Varför det? Därför att, det var inte därför att han föraktade den mänskliga kontakten eller uppmuntrade. Det var därför att han visste också att det fanns någonting mer att kunna ge, någonting mer att kunna ta emot, någonting mer att kunna leva i. Hur ska du få tag på det? Hur ska det bli en verklighet av dig? Genom Guds ord. Genom att du börjar söka Gud i ordet och börjar verka och penetrera in i dig. Du blir brinnande av det. Du börjar liksom se det från den synvinkeln. Du börjar liksom sträcka dig mot de sakerna. Och då är det då du börjar be om det. När du börjar be om det av ditt hjärta och brinnande, då kan det börja hända saker. Det kan hända vad som helst när folk ber. Eller hur? Men det är klart, såna här vanliga liksom bönerna där vi bara suckar och ojar oss, de hjälper oss rent psykologiskt. Och jag återigen säger så här, jag känner ingen för det. Jag har också suckat och ojat mig inför Gud ibland. Halleluja, tack och lov för att det finns någon som kan lyssna på en suck och oj ibland. Alltså det är inget fel med det. Men jag vet också att de här suck och ojbönerna är liksom mer för min skull än för att förändra någonting. Där när Guds ordet kommer in och börjar tala till mitt hjärta, där när den här andedräkten från Gud börjar genomsyra min kropp, så sitter jag inte bara där och suckar och ojar, utan då börjar jag se perspektiv, då börjar jag säga, och då börjar jag be. Och det är då Jesus säger, det är då säger Jesus, när ni förblir i mitt ord och mitt ord förblir i er, be Fadern om vad ni vill och jag ska ge det till er. Och då börjar vi se saker hända. Det är det vi längtar efter. Men det hör samman med Guds ordet. Men just detta att vi ber inte därför att vi ser inte det här, vi ser inte vad vi ska be om. Vi vet egentligen inte vad vi ska be om. Och en del har gjort det som en hel religion, att man inte ska veta vad man ska be om. Så, låt din vilja ske, be om för allting i hela livet. För liksom, allting är det där. Ja, men inte vår vilja, din vilja. För vi vet ju egentligen inte vad vi vill, eller vad du vill, eller vad hon vill. Men lyssna till mig. Det där är ingen bön som Jesus tillämpade i varje del av livet, eller hur? Tillämpade han vid ett enda tillfälle. Och det var när han stod där i Getsemane och skulle, så att säga, alltså jag menar, han kände trycket av hela mörkret komma, och han kände liksom att han skulle bli separerad från fadern. Och då sa han så här: låt denna bägare gå förbi mig, sa han då. Men låt inte min vilja ske, utan låt din. Det är ungefär som jag skulle stå inför en massa folk, och det här folket skulle liksom... jag visste att när jag kom in i den här situationen som kristen, så skulle folket håna mig eller tycka illa om mig och så vidare. Och så sa jag så här: fader, jag skulle helst vilja slippa den här situationen alltså. Men låt inte min vilja ske, låt din vilja ske. Då är det en bra bön, förstår du? Därför att min vilja är att smita ut med benen på ryggen och försöka undvika det här jobbiga och liksom kompromissa med det som jag i hjärtat tror på. Då är det en bra bön att be: låt inte min vilja ske, låt din vilja ske. Förstår du? Så bad Jesus. Men inte när han såg någon som led av sjukdom där ute eller hade problem, så gick han inte och sa så här: Gud, gör någonting bra här, men låt inte min vilja ske, låt din vilja ske. För jag vet ju ingenting om dig, och du, jag har ingen aning vad det här är, kan vara. Jag känner inte till någonting här, så jag är helt förvirrad. Lyssna, det är klart att våra böner inte tar någon vidare skruv. Eller det blir något vidare bra. Därför vi utgår inte från någonting som Gud har talat. Det har blivit någon slags standard att vara osäker på allting och betvivla allting här i världen. Men Gud har inte kallat oss till otro eller tvivel. Han har kallat oss till tro. Nu associerar vi det med kanske några amerikaner som står och skryter i fina kläder. Men glöm det nu då. Och fokusera istället på att Gud talar om liksom... Och om att du och jag ska ha en överbevisning, en övertygelse i våra hjärtan om vad han vill och han säger och vad han önskar. Och det är vår grund, det är vår bas för hur vi närmar oss honom. Det är vårt sätt att närma oss honom, det är det vi bedjer ut. Och låt mig bara upprepa mig, jag säger igen, alltså att det finns ingen förakt i det här att vi ber väldigt enkla och vardagliga böner. Men jag säger till dig så här: Jesus säger att när du börjar förbli i ordet och ordet börjar förbli i dig, då kan du be utifrån en annan synvinkel. Och ditt liv blir inte längre bara att kastas hit och dit, upp och ner, och så går livet dit, och då kan jag inte göra det. Jag vet inte hur många människor jag kan inte förstå det, för jag har aldrig levt på det där viset att liksom jag skulle låta mig styras. Det kan jag uppriktigt säga, jag har många brister i mitt liv och gjort många fel, men aldrig låter livet mitt liv eller det som jag har upplevt att Gud har talat till mig styras av vad jag går igenom. Jag berättade för Gabriel i bilen hit att när vi fick ett sån här sladdbarn då, som är ganska mycket yngre än det andra, han är 10 år nu. Och när vi fick det, så var det en bit, ett glapp emellan liksom den närmaste och han. Så min fru tyckte då att vi borde ha en kompis till honom, som hon uttryckte det. Han borde ha en kompis, sa hon så här. Ja, jag var inte riktigt så där jättesugen på en kompis just då. För vi hade redan då med honom, nu ska vi se här, han var alltså det sjunde barnet, alltså han är då. Ja. Så att ni förstår, vi hade häcken full redan. Så jag tyckte inte det här, men du vet, vissa grejer är ingen idé att försöka liksom prata sin fru ur, liksom, kan man säga. Det är som dödfött på något vis. Hon får som hon vill i alla fall, kan man säga då. Så att till sist så var det ju ändå så här att vi skulle ha en kompis till Alexander. Och då åker vi upp, efter en stund så börjar ju magen växa då. Och vi visste ju att nu... Så vi åkte upp och skulle få sådana här ultraljud, va? Så vi åkte upp där och fick ultraljud. Ni vet, sådana här... den proceduren känner vi till, kan jag säga. Så att de höll på där med ljuden. Men så sitter de väldigt tyst. Jag tycker det är väldigt konstigt. Jag har ju sett ett annat ultraljud. Så jag tänkte så här, det var konstigt där. Liksom, jag tyckte det såg ut som två huvuden. Så här. Men jag tänkte, men de är ganska svåra att se dem här. Så ibland ska man kan ju liksom förvirra en rumpa med ett huvud, tänkte jag. Så det är säkert det jag har gjort här. Så det kanske är rumpan på bebisen här som jag ser sticker fram. Hon satt tyst en lång, lång stund den här. Liksom, det stod ju inget i henne. Vi hade ju bara varit till barnavårdscentralen, vet du, som man går i Sverige då. Barn som jag hade mätt och magen och höll på med och tagit lite prover. Så men det så efter en stund säger det ser ut som två här. Det ser ut som två här. Och ja. Och det visade sig, och det visste ju inte vi. Det var tvillingar alltså som vi fick då. Så det var två i den här magen, och vi tyckte ju att vi hade gjort vårt av att uppfylla jorden, kan vi säga. Så jag hade ett allvarligt samtal med Herren den här kvällen och sa, jag fattar mig inte på logiken i det här, alltså på något sätt att vissa får knappt några och andra bara sprutar ut en massa folk här på jorden. Jag begriper inte logiken här riktigt. Men sen så var jag ju väldigt bekymrad då för hur jag skulle liksom få det här att funka på något vis då. Jag började, vet, män tänker väldigt praktiskt ibland, så jag tänkte, jag har bara en bil som tar åtta personer. Nu är vi ännu fler, tänkte jag så här. Och så där va. Så att det var alltså jag fick ju inte in ihop hela grejen då, och den andra killen, han var bara 1,5 år när de här föddes. Vi hade 3 blöjbarn då. Men det jag vill försöka säga till er så här nu då, det, alltså när någonting blir starkt för genom Gud, så du vet någonstans vad Gud har talat, så är det det som ger dig inriktning för vad du gör i livet. Nu kunde man ju tänka att nu skulle inte vi ha någon tid för någonting de närmaste 5 åren annat än att hålla på med de här bebisarna, va? Och greja med det. Men jag sa så att det här, jag vet vad du har talat i mitt liv, och jag vill gensvara till det. Och jag tror att det finns en lösning, Herre, så att jag kan både göra det, så, för jag hade massor av arbetsuppgifter, jag jobbade på Arken då, ledde hela det här arbetet och reste hitan och ditan och gjorde olika saker. Och jag kände att det här var liksom uppgiften på något sätt. Så jag sa till Herren, du måste hjälpa mig med den här biten, du måste hjälpa oss med det här. Och på något förunderligt sätt så gjorde också det, Gud, det. Och jag lever idag, halleluja, lite grå hår har jag, men jag har klarat mig igenom. Och alla är friska och starka och halleluja. Men det jag försöker säga till er så här, att om vi kommer till situationer i livet där inte livet blir så som vi har tänkt oss, för det blir ju sällan, eller hur? Så justerar vi ofta oss tillsammans med livet på ett sätt som tar oss ut ur kurs. Varför gör vi det? Därför att vi inte är starka i ordet. Det känns okej att göra de här förskjutningarna. Det är ungefär som när du har en övertygelse om någonting. Vi säger så här bara. Att du sällskapar med någon. Eller du är gift med någon, säger vi. Och du älskar den här oerhört personen oerhört mycket. Men så går ni igenom en kris. Men eftersom din övertygelse är så stark att det är ni två som ska höra ihop, så genomkämpar och genomlever och övervinner du varje typ av liksom, det finns inget utrymme hos dig någonstans att tänka så här, det kanske inte vi kanske ska skita det här, vi kanske går åt varsin håll. Därför att inom dig så finns den här enorma övertygelsen om att det här är vi, förstår du vad jag menar? Men så kan det ju vara så att ibland så är det inte så starkt. Du är inte så övertygad. Och därför kan du börja tänka då när det blir väldigt svårt och jobbigt. Kan du börja tänka så här, det kanske vore bättre om vi gjorde det. Det kanske jobbigt. Det kanske inte funkar. Är ni med på vad jag säger? Nu försöker inte jag göra någon bedömning över hur någons relation. Jag bara försöker förklara principen som sån. Okej? Men detsamma är med Guds ord, när Gud talar till oss. Och det är därför som Johannes säger, ni är starka i ordet. Ni har besegrat den onde. Därför att när Guds ordet är väldigt lite närvarande för oss, att det är ingen brinnande övertygelse vad Gud har talat till dig, då kan du ju ändra sig lite hit, och så kan du ju ändra sig lite dit, och så kan du ju ändra sig lite så, eller hur? För det finns ingenting egentligen som håller dig på ett visst spår. För Guds ord är inte starkt i dig. Och det är då vi märker att Guds folk blir liksom lite urvattnad, och det kan hända nästan vad som helst, och kan byta ut alla grejer och det kan komma in. Varför kommer det in en massa liksom konstiga, ska vi säga, om jag uttrycker det, okulta inslag i församlingen? Idag har man ju yoga och meditationer och massa så här vad heter det? Kung Hi höll jag på att säga, men det var väl människa. Men sådana här grejer som är tai chi heter det. Och prylar i kyrkorna. För man behöver det nu då, tycker man. Jag ska tala om för dig varför. Därför att det är helt okej, för man har ingen kunskap om Guds ord. Och man känner sig inte mättad av Guds ord. Man känner inte att genom Guds ord så får man kraften och styrkan. Där får man bränslet och där får man längtan och drömmarna. Man får inte det från Guds ord. Och då måste man ju syssla med lite annat. Ja, men nu är yoga, det är ju bra, det är en stillhet och det är fint. Liksom, kan vi göra också? Det känns helt okej. Varför känns det okej? Därför finns ingen inre övertygelse genom Guds ordets närvaro att det här är inte vägen vi skulle gå på. Så vi blir ett folk som tycker nästan allting är okej, eller det mesta är okej, eller många saker är okej. Vi känner inga varningslamp, vi upplever inga liksom, att vi åker fel eller åker åt ett annat håll eller någonting. Varför är det? Därför att Guds ordet är inte starkt inom oss. Men när Guds ordet är starkt inom oss så blir vi ett folk med syfte och med mål och med mening. Och plötsligt så blir vissa saker jätteokej och andra blir inte okej ett dugg. Och nu menar jag inte att de alla saker nödvändigtvis är fel eller dåliga. Jag menar bara så här att när vi drivs av någonting så är det liksom, gör vi det med medvetenhet. Vad ger oss den medvetenheten? Vad ger oss vår identitet? Vad ger oss en klarhet och en tydlighet för vilka vi är? Guds ord gör det. Relationen med Gud genom hans ord. Det är det som ger det här. Därför att när Gud talar så ger han en identitet, en inriktning i våra liv. Därför säger han, ni är starka i ordet, ni besegrar den onde. Och det blir vår grund för att be och söka Gud, för att vi har fått en kunskap om någonting. En av de sakerna, jag menar, när du går på årskurs 1 i Arkens bibelskola så får du lära dig att gå in i bönerummet och be för andra. Och en av de sakerna som oftast är svåra, eller som vi försöker, ska vi säga, ändra lite grann, som ändras med tiden, det är den här biten av att när folk kommer in där i bönerummet först, så har vi något som vi brukar kalla det för själens helande. Det är en cirkel liksom med fyra pajbitar, kan vi säga då, där man ska göra. Och en av de här pajbitarna, om jag uttrycker mig så, kallas för bryta, binda, befalla. Och så det handlar helt enkelt om att när människan kommer som har kämpat i sitt liv, eller som har haft sjukdom, eller har sjukdom, eller gått igenom en kris, eller har svårigheter, eller en mental kamp, eller vad det helst är, så ser vi det som att en viktig bit i det andliga livet är att liksom bryta makten av de lögner och det inflytande som den här världen och mörkret har liksom utövat på den här personen. Och att det är inte bara att sätta sig med människor och säga, ja men det är väl ingenting, det behöver du inte tänka på de där sakerna. Nej, det går inte, för vissa saker har satt sig andligen i de andliga rötter på något sätt som lever inom människan, och som vi inte får liksom bukt med att bara prata om saker, hur bra terapeuter vi än är. Utan en del saker måste bara brytas makten av, precis som Jesus säger, varje planta som inte är planterad av min himmelske fader måste ryckas upp med roten, säger han, va? Eller hur? Och han säger själv att om du går in i den starkes hus så måste du binda honom innan du plundrar, annars hjälper ingenting, säger han. Så, ja, men då när det kommer, så kommer ju många så har inte den här bakgrunden av att stå på Guds ordet och utifrån de löften och det som Gud har talat i sitt ord göra någonting, utan då kommer man in och så ber man just så här, man kommer in i den där biten så här: snälla Jesus, och Jesus, Gud, du ser hur mycket den här personen lider, du vet hur mycket han har, vilka problem han har, kär Jesus, gör någonting, jag ber dig, trösta, hjälp. Halleluja för varje bön till Jesus. Jag tror att Jesus har varje bön. Men hur vi skulle vilja att de bad, eller vad vi säger så här, ja, men ta reda på vad Herren säger om det här, och så proklamerar du ut det istället. Istället för att stå och önska till Jesus saker som han redan har gjort för dig, så proklamera ut de sakerna över människans liv och säg: i namnet Jesus så bryter vi makten av det här. I namnet Jesus så släpper du det här. Det var väl så Jesus bad också, eller hur? Så säger: snälla herr djävul, om du är på gott humör idag, så lämna den här personen. Och djävulen, djävul, du ser väl hur plågad den här personen är, hur jobbigt den har med den här sjukdomen här, här borta. Kan inte du vara snäll och liksom röra lite bortåt här? Du kan väl göra något annat idag? Nej, nej, nej. Så talar vi aldrig Jesus med honom. Bara sa till han, eller hur? Gå, sa han. Ut ur han. Far ut ur han, sa han så här. Det var bara en befallning, eller hur? Alltså, varför det? Därför, Jesus kom ut med ett nytt perspektiv. De hade inte det perspektivet. De var ju helt förvånade hela tiden över hur han agerade. Men han hade sett hur det andliga fungerade, eller hur? Och han sa det till den här romerska officeren eller centurionen. Då sa han så här, han var imponerad över hur han hade begripit att det andliga fungerade. Han sa så här: säg bara ett ord och det händer. Och så han sa: wow, här är ett större tron i hela Israel, sa han. För han förstod vad som hände när man talade ett ord. Så den här biten att vara fylld och vara stark i Guds ordet är det som förändrar allting. Och är du svag, så har du ett litet mått av Guds kraft i ditt liv. Alltså, har du lite Guds ord, så har du lite Guds kraft. För Gud förmedlar sin kraft och sin förmåga genom sitt ord. Det är inte en intellektuell överföring framförallt, att du börjar kunna vissa saker eller kan rabbla upp apostlarnas, gärningarnas namn fram och tillbaka eller något sånt där. Utan det handlar om att du, att Gud börjar betjäna dig och börjar tala till ditt hjärta, så att du börjar se saker så som han ser dem och förstår dem så som han förstår dem. Och utifrån det börjar du sen agera. Då blir du blir stark, för nu är du inte buren av dina egna idéer och åsikter. Alltså, alla ska ju ha åsikter idag. Jag tycker inte om det, jag tycker inte om det. Men jag menar, vad hjälper dig dina åsikter när det kommer till att ta itu med mörkret? Ingenting! Kan ha åsikter om alla möjliga saker, vilka mediciner som är bra eller dåliga, eller vad folk borde gjort eller inte gjort, eller hur det är, eller om predikanten har snygg slips, eller varför inte har slips överhuvudtaget förresten, eller någonting annat sånt där. Men det spelar ingen roll vad du har för åsikter om det. Det kommer inte mota fienden endast en millimeter. Men när du har kunskap om vad Guds ord säger, och när du är fylld av Guds ord, och när Guds ord liksom är starkt inom dig, du har mätt upp ett stort mått. Wow, då känner sig mörkret trängt riktigt ordentligt. För du vet att det kan inte förbli kvar i den miljön och den situationen. Du vet att det inte är accepterat. Det är inte godkänt på något sätt att mörkret håller på det här viset längre. Därför att någon är stark i Guds ord. Vet du, jag var här predika i Finland för, ja, det var en antal år sedan nu. Men jag hade med mig team, och jag brukar berätta den här berättelsen ibland. För jag tycker den är så klargörande på något sätt hur det här fungerar. I alla fall, på det här teamet så hade jag med mig ett antal bibelskoleelever. Och en av bibelskoleeleverna var en ung finländsk tjej. Hon kom till oss, hon hade haft så att säga, psykiska problem i hela sin uppväxt. Det var inte så att hon var tvungen att vara instängd eller så där, men hon hade så att säga, psykiska liksom, svårigheter. Hon hade gått till psykologer och terapeuter, hon hade gått till olika själavårdare och såna här saker. Men hon hade aldrig liksom, riktigt lyckats att på något sätt bli fri från de här komplicerade tankarna och grejerna som hon hade inom sig. Så någon gång, en dag så var det väl någon då som tipsade om Arkens bibelskola och sa att den platsen är, där kan du gå, där får man bland annat hjälp med sådana saker då. Så sagt och gjort, hon tog sitt pick och pack, ansökte till bibelskolan och åkte över till Kungsängen då. Och så fick hon en plats på vårt elevhem där som vi hade då, som låg ungefär 10-15 minuters gångväg från själva Arken då. Och där så började hon gå på bibelskolan. Men då var det så här att hon började gå i början, tycker jag alla är jätteunderbart där i början. Och sen så efter en stund då så började då undervisningen ta skruv lite grann då. Man går igenom sitt liv. Och ljuset kommer, kan man säga, lite grann. Och det är inte alltid så behagligt att ljuset kommer. Det är inte alltid så liksom så underbart när saker som har legat dolda och nedtryckta och gömda liksom börjar, någon börjar pilla på. Det är ungefär som någon pillar på ett sår, du vet. Det är inte skönt. Någon tar det på såret så blir det väldigt arg. Så händer det med henne också. Att hon började komma, men hon blev fylld av vrede och ilska på insidan. Hon var, tyckte det här var så konstigt, men hon gick hem på dagen och stängde in sig på sitt rum där på elevhemmet, för hon var så arg, hon var så full av ilska på något sätt hela tiden. Så bestämde hon sig att gå tillbaka till bibelskolan på morgonen, och vi tjatade på eleverna och sa så här: oavsett hur du känner dig, kom till bibelskolan, kom på undervisningen liksom, Gud kommer att verka med dig oavsett hur du känner dig och upplever det hela just nu. Men hon blev bara argare och argare, så det var en god frukt, så argare och argare. Hon satt på bibelskolan mer och mer, ilska kom till ytan. Hon sa där i vittnesbördet, så sa hon att hon var rädd för att gå ut. Hon stängde in sig på sitt rum för hon tänkte att de skulle göra illa någon eller någonting. Hon var så arg på allt och alla liksom när hon var där. Så gick det här, gick en månad, gick två månader, gick tre månader, det här beteendet, den här situationen fortsatte. Men hon gjorde bara ett beslut att jag ska gå till bibelskolan varje dag. Så hon gick till bibelskolan dag efter dag efter dag efter dag. Det var någon som hade räknat ut, en bibelskoleelev förresten för många år sedan, som hade räknat ut att ett år på bibelskolan, så som vi har en upplagd, motsvarar 30 års tid om du går till ett till två möten i veckan i kyrkan. Kan du tänka dig? Inte undra på att det förändrar den, eller? Men i alla fall, så sa hon så här. Men sen så kom då den här punkten mot längre fram mot hösten, som vi då kallat för själens hela. Man går igenom själen då, ande, själ och kropp, eller människan helt och hållet då, man själens olika områden och de här bitarna. Och sen så har man ett par förbönssamtal då. I det här skeendet då. Och då har man skrivit upp allting som man varit med om och bla 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 och hur det är och olika saker så här. Och så berättar hon så här då, att hon gick in i det här bönerummet och förebedjarna la sina händer på henne och började be den här själens helande cirkeln. Och så säger hon så här, och det gick så lätt, det gick så lätt. Det var som allting bara rann av mig. Så alla år av bundet och smärta och förvirring bara rann ur mig, all ilska, allting bara, fan, bara på en timme, allting bara borta. Hon strålade liksom av lycka. För första gången i mitt liv är jag fri, sa hon så här. Så tänkte jag så här när jag lyssnade på hennes vittnesbörd, att hur kunde den här timmens bön bli så effektiv? Hur kunde den göra så mycket? Därför att hon hade mätt upp ett mått. Guds ordet hade såtts in och såtts in och såtts in och bearbetat jorden. Och du vet ju hur det är. När regnet kommer så gäller det att ha säden i jorden, eller hur? Alltså jag menar, det är jättetydligt. Det är ofta det som sker, att den helige ande kan komma många gånger över människor ibland. Men frukten blir kanske liksom väldigt liten eller kortvarig, och sen så går den bort. Varför det? Därför att det finns inte så mycket sådd i marken. Det finns inte så mycket Guds ord som gör att det här vattnet liksom har någonting att falla på, som gör att det här kan växa upp starkt och kraftfullt och hållbart i livet. Och jag menar, så är det ofta, då upplever vi en dusch då, och det är precis som marken, att den kan bli mjuk, den kan bli fin, men om den inte har någon säd i sig så växer det inte heller upp någonting. Så är det också med våra liv, att när anden kommer så kommer han upp på ordet som insått och nedplanterat i våra liv. Och där i det som finns i vårt innersta, det som finns i våra hjärtan, det, när anden kommer och blåser så finns det någonting som växer upp, något som har styrka. Och den här unga tjejen upplevde det här miraklet. Vi gav inte några konstiga piller eller några hemliga recept eller någon liksom ett blått piller på måndagar och rött på. Det var ingenting. Vi bara undervisade Guds ordet. Så som Gud har gett. Men du vet, det är någonting börjar hända. Du blir stark i Guds ord. Något händer. Här mäter man upp ett stort mått. Och plötsligt så kan man se en skörd i det. Och plötsligt, jag menar, jag vet att hade vi bett för henne en timme bara ett år innan den här processen hade pågått, så hade det säkert varit en jättebra och härlig och stark grej. Men det hade inte gett samma frukt och samma resultat. Men nu hade hon suttit i månader under Guds ord. Trots att hon upplevde att det var svårt faktiskt, så hade hon satt där och det började. Och när sen då det här liksom, anden fick verka i det här samtalet, så blev det en sån förlösning. Så var det för henne. Jag vet att det kan vara annorlunda för andra människor på andra sammanhang. Men Guds ordet har en förmåga att verka i oss och förändra oss och förvandla oss. Det är därför det är nerven i vad vi gör. Vi är ingenting och har ingenting utan Guds ord. Och utan att anden verkar på det. Och jag menar, ska någon förändring av något slag ske, vare sig personligt eller gemensamt, så är det genom att vi blir hungriga och törstiga efter Guds ordet igen. Nu, Jesus säger så här i Matteus kapitel 4. Och du känner ju väl till de här orden där han säger så här. Han pratar med fienden som säger till honom att han ska göra bröd av stenarna. Och så säger Jesus så här: människan ska inte leva bara av bröd, men han ska leva av varje ord som utgår från Guds mun. Att ska leva varje ord. Och nu vet de flesta av er kanske har hört det här, att det finns liksom två ord, det finns flera ord, men två som vi ofta stöter på i Nya Testamentet kring Guds ord. Och det ena är logos och det andra är rema. Och här använder ju Jesus ordet rema. Och det betyder, han säger det är ett ord som är, varför han använder det? Därför att det var ett ord som betyder någonting som är aktuellt, något som är levande, något som är färskt för nu. Logos var ett fundament som han stod på. Så när Johannes säger ordet var i begynnelsen, säger han logos var i begynnelsen. Alltså det är själva den uppehållande och skapande principen i hela universum, logos. Det är det vi liksom står i. Men säga, vi ska leva av Guds rema. Vi ska leva av hans färska närvaro varje dag i vårt liv. Vi ska leva av det. Det är det som ger oss liv. Så någonstans här så är det någonting som behöver hända med oss på nytt. Vi behöver bli hungriga efter Guds ord. För så fort vi blir hungriga, så fort vi börjar studera, för så fort vi börjar söka honom i det, så fort vi börjar liksom längta efter det ordet, och alla andra saker i livet blir inte lika viktiga. Men idag så har vi en sån utmaning, för vår tid liksom går åt till att titta på det programmet och den tvn och vara med om den biten och gå dit och ha den samman och göra de här bitarna. Liksom, ofta så blir det där att gudsordet kommer längst ner på listan. Vi tycker att det är svårt. En del tycker knappt att de har tid för att vara en hel timme på gudstjänsten. För de har satt på, ja, det var ju en församling jag var besökt. Nej, det var inte jag som besökte. Det var någon annan predikant som besökte den. Och så sa han så här att du får inte predika för länge, sa pastorn. För tanten har satt på potatisen så att den kokar så att den är klar 11:45. Så längre än det får du inte hålla på, för då måste de gå hem och ta av potatisen från spisen. Ja. Och jag menar, förstår du? Alltså, det är ju inte lätt. Alltså, när en sån prioritering ges till Guds ordet och Guds närvaro, hur ska det bli någonting? Det här är en slags, ska vi säga, ödesfråga för oss. Inte för Gud eller för hans vilja på den här jorden. Han kommer nog klara det ändå. Men för oss och för våra liv, för det liv vi ska leva, för det redskap vi ska vara, så är det, vi har gett oss in på en resa. Vi har ingenting annat. Och då får du väl konvertera till katolicismen. Jag rekommenderar det inte. Men liksom, där finns alla de här andra grejerna. Men vi har bara en sak. Vi har Guds ordet. Och vi har den helige ande. Det är det vi menar på. Är det andliga livet. Det är det vi kastar oss på helt och hållet. Men om vi inte ens har ordet, om vi inte ens har anden, vad har vi då? Nada. Ingenting. Föreningsliv. Lyssna med vänner. Jag vet att vi alla här inne, vi tror på Herren Jesus. Vi älskar Jesus. Han hade inte suttit här en lördag eftermiddag. Men det här är någonting som jag känner är på mitt hjärta. För jag har sett genom åren hur när ordet har predikats och undervisats vad som händer med människors liv. Jag bara avslutar, vi ska gå på fika alldeles strax. Men säga så här, att jag kommer ihåg, jag hade en ung tjej i min församling när jag var själv en väldigt ung pastor. Nu, hon var inte... Hon jobbade på ett hem på den här orten. Men hon var inte liksom... Hon var inte speciellt liksom engagerad. Hon kom aldrig till kyrkan. Hon tillhörde kyrkan där jag var pastor, eller församlingen där jag var pastor. Men hon kom aldrig till den egentligen. Hon tyckte det var tråkigt. Det hade varit någon äldre kvinna innan mig där. Och det var, hon tyckte inte var någon, det gav henne ingenting. Hon gjorde andra saker helt enkelt. Hon var också troende. Men liksom, det var ingenting som engagerade henne. Men sen hände det. Att jag kom dit, vi började verksamheten. Och så började vi med en kvällsbibelskola en gång i veckan. Och det var fantastiskt att se skillnaden i den här unga tjejen. Alltså. Från att ha gått, att när jag kom så var hon bara en totalt ointresserad, ska jag uttrycka mig så här, ljummen kristen, om jag får uttrycka mig så. Alltså, hon trodde på Jesus, men det fanns ingen andlig glöd eller kraft eller liv i henne. 2 år senare så vinkar jag hej och goodbye till henne, för hon hade bestämt sig för att hon skulle ge sitt liv helt och fullt till Herren i heltidstjänst för honom. Hon jobbar som pastor än idag, vet jag. Hon skulle gå på utbildning och vet jag. Wow, vilken förändring. Hur kom sig den förändringen? Den kom bara på ett enkelt sätt. Att hon började hungra och törsta och lyssna till Guds ord. Och vet du vad som hände? Gud började tala till henne. Fast ingen, jag är övertygad. Jag sa, vi hade aldrig ett samtal om de livsval hon skulle göra. Vad jag kan minnas, det kanske vi hade. Men, jag kan inte minnas att jag påverkade henne på något sätt åt det hållet. Annat än att jag med min egen iver och förkunnelse och undervisning. Liksom, resten av jobbet, vi behöver inte göra andra jobb, det gör Herren själv. Det är han som talar till människor. Men om vi ser till att få in i kontexten, de är in i kontexten av Guds ordet, av det levande ordet, så kan de börja att liksom höra Gud på insidan. Men det gör man inte utan att vara starkt i Guds ord. Man hör ingenting, utan man går bara omkring och är förvirrad och har allmänna undringar. Men när Guds ordet kommer starkt in, så förr eller senare börjar man höra Gud adressera saker på sin insida, i sitt innersta, därför Gud bor här inne genom sin ande. Och saker som man tidigare inte har förstått kan börja bli förståeliga. Det betyder inte att man förstår allting här i livet. Livet har en liksom viss utmaning på det viset. Men man kan i alla fall få en insikt i hur man bör leva sitt liv och hur man kan gensvar till honom. Halleluja. Så du förstår, vi måste vara klara över det. Det är Guds ordet. Att vara i Guds ordet, att stå fast i Guds ordet. Det är hans ord som ger liv. Och psalm 19 säger så fint: dina ord gör den enfaldige vis, står det där. Jag tycker det är underbart. Alltså, man behöver inte vara smartast i hela världen. Men om Guds ordet börjar verka in igen, så kan man bli verkligt mäktigt använd och verkligt mäktigt välsignad i alla fall. Halleluja. Så far, vi tackar dig för ditt underbara ord. Vi tackar dig för din underbara närvaro. Och vi tackar dig för din mäktiga, kraftiga vilja att undervisa oss och väcka oss och leda oss in i någonting som är mycket högre och större än vi upplever idag, Fader. Jag bara ber för var och en som har varit här. Jag ber att dina ord ska börja verka in i deras hjärta starkt och djupt, Herre. Så att ditt liv får börja flöda fram på insidan och ut ur dem. För ditt ord säger att ge in från vårt innersta ska flöda strömmar av levande vatten, Herre. Och vi bara tackar dig för att det löftet är sant för oss och sant i våra liv. Vi prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.